Här i Mattby är jag hemma hos Märta Uggla och jag börjar med att säga grattis till nomineringen. Hur känns det?
No, tack, jag blev så himla rörd när jag såg den där nomineringen. Faktiskt liksom glad för att jag har ju varit pensionerad i många år. Och det känns så fint att höra av gamla elever att man har gjort något vettigt.
I den här beskrivningen kan vi läsa att du har fått åtminstone den elev som skickade in berättelsen att fullkomligt älska det svenska språket som modersmål. Hur gör man det som lärare?
Jag tror att man måste älska språket själv för att kunna överföra den känslan. Sen måste man älska att läsa och liksom kunna överföra den här kärleken till böcker. Och så måste man, tror jag, på något sätt få eleverna att skriva och prata så att de känner att det är deras språk och deras röst som blir hörda. Och då tror jag nog att det går. Och sen måste man tycka om sina elever, för annars blir det ingenting.
Men varifrån kommer din kärlek till det svenska språket?
Jag växte upp alltså nästan i ett bibliotek. Jag hade en pappa som älskade böcker, så jag läste precis hela mitt liv. Och det, så jag hade en ganska stor ryggsäck att ösa ur när jag började som lärare. Och det är nog därifrån det kommer, från läsande helt enkelt. För att när man läser så möter man ju inte bara den enskilda liksom författaren, utan man möter andra människor som har levt i andra tider, upplevt andra kulturer. Och man möter deras känslor och deras tidsbeskrivningar. Och då kommer man mycket, mycket närmare verkligheten. Och jag blev så förtjust i det där, så jag ville ge mina elever det här verktyget. Läs, för du kommer alltid i litteraturen att hitta någonting som berör dig.
Så att läsa, det är nyckeln till att lära sig älska det svenska språket?
För mig hade det åtminstone varit det. Mm. Ja.
Om vi läser vidare i den här beskrivningen där du finns bland alla tiders lärare, så står det att du, Märta Uggla, har berättat om gånger då du själv har både misslyckats och då allt har gått som planerat. Och det här minns den elev som har nominerat dig. Hon har också själv blivit modersmålslärare. Vad säger du, är det farligt att misslyckas ibland?
Nej, det är hemskt viktigt. Om man inte misslyckas så lär man sig absolut ingenting. Och det är hemskt viktigt, tycker jag, för elever också att förstå att vi är människor. Vi ska försöka. Och det är det som är det viktiga, att man försöker. Och sen om man misslyckas så har man blivit lite klokare och så lyckas man nästa gång.
Jag ser här i mina egna intervjufrågor så är genast ett språkfel och tänkte att nu när jag ska intervjua en modersmålslärare, så hur känns det? Men du menar att misslyckande, att det är liksom en nyckeln också till framgång?
Det är absolut nyckeln till framgång att misslyckas. För att misslyckas betyder att man försöker. Man prövar på någonting som man kanske inte är säker på att man behärskar. Och så lär man sig genom sina misstag och är bättre nästa gång. Och jag tror att det är hemskt viktigt att man har den här tröskeln låg. Man ska försöka på allt möjligt. Man ska inte vara rädd för misslyckande. Det gör vi alla.
Nu, om vi pratar om ämnet modersmål som ett skolämne, tror du att det är en vattendelare? Här har en elev som tycker hemskt mycket om modersmål skrivit in, men tror du att eleverna förhåller sig samma till exempel i gymnasiet, eller delar det elevernas tycke?
Nej, alltså med modersmålet så tror jag det på det sättet att det finns elever som tycker att inte är det där nu så viktigt, nu kan jag ju mitt modersmål, vad ska jag behöva sitta på lektioner? Och så finns det sådana som älskar modersmål från början, för det är roligt, det är kreativt, de får uttrycka sig själv på olika sätt. Men där tror jag nog att det lärarens uppgift är att tända den här kärleken till modersmålet, för det är deras absolut viktigaste redskap att kommunicera och att överhuvudtaget göra sig förstådda, för det är känslospråk, hjärtespråk, berättelsernas språk.
När jag själv började intressera mig för modersmålet först i gymnasiet, och du har också undervisat i gymnasiet. Tror du att det är vanligt att folk i den åldern börjar liksom intressera sig för språket som verktyg?
Nej, jag började på 60-talet som lärare. Och då undervisade jag det gamla läroverket. Och där hade jag elever från 8 års ålder fram till studenten. Och det var nog ett underbart system i mina ögon. För då kunde jag följa upp dem och se liksom vad som hände med dem. Och det som jag såg var att de älskade modersmål när de var små. Sen tröttnade de under puberteten och tyckte det fanns viktigare saker. Så kom de tillbaka med full kraft i gymnasiet.
Märta Uggla, du är en av alla tiders lärare i vår kampanj. Och du är pensionerad modersmålslärare och har senast jobbat vid gymnasiet Lärkan i Helsingfors. Vad saknar du allra mest från läraryrket?
Eleverna. Jag saknar eleverna alldeles enormt, för att modersmålsläraryrket är ett fantastiskt jobb på det sättet att du får varje dag umgås med unga människor som tänker friskt och fräscht och ställer de frågor som vuxna för länge sedan har glömt bort. Och det tvingar dig hela tiden att ompröva dig själv, och det tvingar dig hela tiden liksom att tänka i nya banor. Så det är ett av världens bästa yrken, tycker jag. Och jag saknar dem enormt. Mm.
Du är också en fantastisk berättare, och det är någonting som du håller på med idag också. Har du någon anekdot eller någon historia från skolvärlden som du skulle vilja berätta för oss så här på rak arm? Är det något speciellt minne som du kommer på?
No, jag har många egentligen små anekdoter, men jag kan ju berätta om min allra första lektion när jag var 21 år gammal och steg in i en klass. Det var en gymnasieklass, en etta i gymnasiet. Och där satt 35, tror jag, flickor och tittade på mig bistert. Och jag hade aldrig stått i en klass förut. Och då tänkte jag, hur ska det här sluta? Och längst bak i klassen satt en stadig flicka med enormt gult hår med armarna i kors uppe på pulpeten, och så sa hon: och nu får du visa vad du duger till. Och jag drog djupt efter andan och tänkte, herregud, vad duger jag till? Och så bestämde jag mig för att berätta lite litteraturhistoria för dem, för jag kände dem ju inte alls. Och så blev jag så i gasen så jag drog hela svenska litteraturen på 45 minuter från runorna fram till Strindberg. Och när jag slutade så steg den här flickan ner från pulpeten och öppnade sina armar och sa: hör du, jag tror att du duger åt oss.
Och efter det så har du hållit på med modersmålet professionellt sedan dess egentligen. Du är också en bra retoriker. Vad skulle du säga att du har för retoriktips till en som är intresserad? Finns det något snabbtips till att bli bra på det?
Snabbtipsen är ju de gamla antika snabbtipsen. Alltså du ska ha en klar tes. Vad är det du vill säga? Så söker du upp de tre kraftigaste argumenten, inte fler. För då drunknar åhöraren i prat. Och så ska du fundera ut vilka motargument som du kommer eventuellt att få, och dem kullkastar du snärtigt i slutet. Men innan du startar så ska du också väcka lyssnarens intresse. Du måste säga någonting, en liten historia, en liten anekdot eller något provocerande påstående först, så att liksom intresset och nyfikenheten är väckta.
Där alltså Märta Ugglas snabbtips till retoriken. Du berättar just om en berättelse. Där du berättar en berättelse. Storytelling är ju en stor del av vad du håller på med. Ja. Berätta lite om det. Hur berättar man då en bra historia? Du berättar en i 45 minuter som var hela den svenska litteraturhistorien. Men hur berättar man en bra historia?
Man måste börja berätta med sitt hjärta för det första. Man måste gå in i den här historien själv och berätta med sitt hjärta. Och så ska man inte kunna den utantill på något sätt, för det fungerar inte. Utan man ska leva inne i den här historien. Och så ska man ha en klar röd tråd. Man ska veta vart man är på väg i historien och vad det är man vill säga med historien. Då kan det bli en bra historia.
Avslutningsvis, vi börjar med att prata lite om den här beskrivningen där du är nominerad till Alla tiders lärare. Och redan på din första lektion så fick du ett stort erkännande av den här lite bistra eleven. Men hur viktigt skulle du säga att ett sådant erkännande är som lärare?
Nu är det hemskt roligt att få ett erkännande. Alltså det är ju ingenting som hör till jobbet. Man ger ut arbetsuppgifter, man ser på vilket sätt de arbetar med de där uppgifterna. Och då förstår man att undervisningen går fram. Men inte går ju elever fram till lärare och säger du är fantastiskt bra eller något sånt här. Det gör de inte. Och därför blir man så glad när man på gamla dagar får höra att någonting av det man har gjort har väckt värme och glädje hos eleverna.
Mm. Och vi kan säkert alla vara överens om att det är ett stort erkännande, eftersom den här personen som har skickat in det också själv sedan mera har blivit modersmålslärare.